Podplay.
Det är september 1952 och ett stort passagerarfartyg rör sig stadigt genom Nordatlantens kyliga havsluft. Ett svagt stänk av salt sprider sig i rummet varje gång dörrarna till däck öppnas och blandas med doften av kaffe från matsalen. Röster hålls dämpade, bestick rör sig mot porslin och golvet gungar knappt märkbart under fötterna. Vid ett av borden sitter en man i mörk kostym med silvergrått bakborstat hår. Bredvid honom sitter hans fru och längre ut deras barn, vars skratt fyller salen. Han har tillbringat nästan hela sitt vuxna liv i USA. Men nu är han på väg tillbaka till hemlandet England för en pressturné inför sin nya film. Resan är lugn och stilla. Ingenting tyder på att allt snart kommer att vändas upp och ner. Men långt bort, i landet han just lämnat bakom sig, har ett beslut just fattats som kommer att förändra allt. USA har bestämt att mannen i den mörka kostymen inte ska få återvända. Han anses nämligen vara ett hot mot nationens säkerhet.
Du lyssnar på historien om Charlie Chaplin. En ikon som tog sig från Londons fattigaste kvarter till att bli filmvärldens allra första superstjärna. Men vem var egentligen mannen bakom stumfilmerna? Jag heter Anna Magnusson. Det är slutet av 1800-talet i södra London. Rader av slitna hyreshus pressar sig mot varandra. Tvättlinor svajar mellan fönster och sotet från fabrikerna lägger sig som grått damm över gatorna. Barn springer barfota mellan rännstenar och bakgårdar medan hästar drar kolvagnar genom smala gränder. Det finns få platser att andas på. Det mesta handlar om att överleva till nästa vecka.
Det var ett väldigt segregerat samhälle. Det fanns ju en otrolig liksom överklass och rikedom och så vidare. Men de fattiga människorna, deras levnadsförhållanden, de var ju förfärliga och ohyggliga.
Det här är Jan Göransson, presschef vid Svenska Filminstitutet.
Alltså det är smärtsamt att ta del av den här fattigdomen som fanns i London vid den här tiden.
Det är den här miljön Charles Spencer Chaplin föds i april 1889. Pappan Charles Chaplin Senior är sångare på Londons musikhallar. Han har haft sina framgångar och ett visst mått av igenkänning, men dricker en del och har svårt att hålla fast i sina jobb. Mamma Hanna uppträdde som skådespelerska, sångare och dansare under artistnamnet Lily Harley. Men karriären är ojämn. Hälsan instabil och perioder av arbete avlöses av långa tider utan inkomster. Familjen flyttar mellan små rum som snabbt blir för dyra. När föräldrarna glider isär är Charlie fortfarande mycket liten och kontakten med fadern försvinner nästan helt. Mamma Hanna lämnas ensam med två barn och en ekonomi som ständigt spricker. Till slut räcker inte längre stödet från välgörenhet och församlingar.
Och dessutom förlorade modern rösten då. Hon var ju varietésångerska och hon fick inte fram någonting. Så när hon stod på scenen och skulle sjunga så buade publiken ut henne. Och det var ju jättesmärtsamt både för henne men också för hennes söner att få uppleva det här. Så hon fick ta andra jobb för att kunna försörja familjen. Och ideligen flyttade de och under en period så hamnade de till och med på fattighus.
Pojkarna placeras i det brittiska fattigvårdssystemet, ibland tillsammans men ofta åtskilda, på institutioner för barn utan trygg försörjning. Håret klipps kort, uniformer delas ut och dagarna styrs av fasta scheman. Under en period återförenas familjen, men det blir kortvarigt. Mamma Hannas psykiska och fysiska hälsa försämras snabbt Och 1898 läggs hon in på ett mentalsjukhus efter symptom på psykos. Läkarna kan inte ge någon tydlig diagnos, men senare forskning pekar på att undernäring och syfilis förvärrat hennes tillstånd. Redan då står det dock klart att hon inte kan ta hand om sina barn. Charlie och brodern Sydney placeras därefter tillfälligt hos sin far. Men hemmet präglas av instabilitet och alkohol, och myndigheterna fortsätter att övervaka familjens situation.
Fadern hade ju alkoholmissbruk också, för han var också varietéartist. Och i synnerhet manliga varietéartister, det förväntades av dem att de skulle sitta kvar efter föreställningen och dricka ihop med publiken. Och det här skapar ju då förstås ett alkoholberoende, och i Charles Chaplin senior så var det fullständigt förödande.
När fadern dör i skrumplever omkring 1901 upphör även denna tillfälliga lösning. Pojkarna står då i praktiken utan någon förälder som kan ta ansvar för dem.
Ja, det var de emot världen, kan man nästan säga. De var otroligt tajta.
Men Charlie ska snart hitta en fast punkt att luta sig mot. Runt denna tid börjar han nämligen söka sig mot scenvärlden. Antagligen har detta sitt ursprung i ett minne från barndomen. En gång när han var 5 brast mammans röst vid ett scenframträdande, och han fick gå ut på scen och avsluta sången. Publiken skrattade och applåderade, och för Charlie cementerades bilden av detta som en plats där man kan få världen att reagera. Och när han är 11 år får han ta sitt första steg in i yrkeslivet. Han går med i dansgruppen The Eight Lancashire Lads, som turnerar i musikhallar runt om i landet. Det är hårt arbete, men han lär sig rytm, precision och hur man ska få publiken att följa minsta rörelse. Som tonåring vågar han söka roller hos teateragenturer. Han får en liten roll i pjäsen Jim, A Romance of Cockney, och senare återkommande roll som springpojken Billy i Sherlock Holmes. Tack vare turnélivet får han för första gången regelbundna måltider och en något stabilare tillvaro.
Han verkar ju ha fått skapligt betalt ganska tidigt också. Men det är klart att den här typen av vaudevillartister, eller vad man ska kalla dem, de sågs ju nog på flera sätt, skulle jag säga. Att de blev ju kända, kunde bli kända och efterfrågade, men statusen var ju inte jättehög. Sen gällde det att vara väldigt mycket ute i landsorten, och det blev väldigt mycket landsortsturné för Chaplin då.
Men medan karriären försiktigt börjar ta form går hans sista band till modern sönder. Vid 14 års ålder följer han henne till fattigvårdens sjukstuga efter ännu ett sammanbrott. Hon skickas tillbaka till institutionen, den här gången för alltid. Charlie kommer nu få navigera framtiden på egen hand.
Han står modern väldigt nära, och när man läser hans självbiografi så är det väldigt skildring av modern. Han vill henne så väl, och det är hans liksom fasta punkt i tillvaron. Förutom modern så är den några år äldre brodern Sydney också. Och de här tre är liksom, det är de som håller ihop.
De följande åren lever han ett slags parallellt liv. Om dagarna gör han vad han kan för att tjäna ihop småpengar. Säljer tidningar, putsar skor, bär varor. Och om kvällarna står han på scen, varje chans han får. Den ena världen är kylig och osäker. Den andra fylls av röster, musik och en känsla av att han äntligen passar in. Sakta börjar han förstå att det inte bara är ett sätt att tjäna pengar. Det är en väg ut. När brodern Sydney börjar arbeta för den kända komikern Fred Karnos trupp blir ett nytt mål att sträva mot. Karno driver en av de mest disciplinerade trupperna i landet. De arbetar med fysisk humor som kommer kallas slapstick. En snabb, kroppslig komedi där rytm, timing och precision är allt. Skådespelarna ramlar, drabbas samman och tappar balansen. Men allt ska se improviserat ut. trots att varje gest i själva verket är noggrant repeterad.
Slapstick är någon form av fars, det är burleskt, det är mycket halsbrytande konster, det är liksom de ska, det kan vara väldigt farligt, för det är mycket stans i dem när man slapstick, och det ska gå väldigt snabbt, och det ska ju vara förstås vansinnigt roligt.
När Charlie är 18 år får han sin egen provperiod hos Karno. Han är smal, ung och fortfarande lite pojkaktig i uttrycket. Men hans kroppskontroll är solklar. Karno anställer honom. Och dagarna består nu av att träna akrobatik, fallteknik och komedi. På kvällarna står Charlie på scen och lär sig exakt hur publiken reagerar. Vad som får dem att skratta, tystna och luta sig framåt.
Man kallar honom King of Slapsticks, den här Fred Karno då. Så den slapstick var väldigt, väldigt populärt och ganska nytt då i tiden för seklets början.
Några år senare, när truppen skickas på turné i USA, förändras allt. Färden över Atlanten är lång, fartyget är stort. Och Chaplin, nu i 20-årsåldern, står ofta vid relingen och ser havet sträcka sig så långt ögat kan nå. Och när New York Skyline till slut stiger fram genom dimman känns det som att kliva in på en ny sorts scen som är större än någon han tidigare stått på förut.
Nej, men han tyckte att det var jättespännande förstås. Och New York var ju då liksom... Det fanns ju inget liknande i hela världen. Det var ju där som de första skyskraporna sågs. Och det måste ju varit en fantastisk syn där också. Och han togs emot väldigt väl liksom, av den amerikanska publiken till att börja med också.
USA är annorlunda. Musikhallarna är större. Konkurrensen hårdare. Men det är något annat som håller på att förändra underhållningsvärlden. I kvarteret runt teatrarna dyker upp små biografer, så kallade Nickelodeons, där människor köar för att se korta stumfilmer. Det är billigare än teater, lättillgängligt och öppet för nästan alla. Filmmediet är ungt, men växer explosionsartat. Humorn och berättandet fungerar utan ord och går hem hos publik oavsett språk, klass eller bildning. Charlie ser skeptiskt på utvecklingen. För honom saknar film den nerv som uppstår i ett rum när människor skrattar i realtid. Men han kan inte ignorera det som händer. Biograferna drar till sig publik i en takt som ingen teater kan mäta sig med. Och snart ska en gigant i den här nya industrin ta Charlie till nya höjder.
Det är liksom som att han nästan blir kidnappad av filmen då, av Max Sannert som var ju dåtidens stora komedigeni, och hans filmer blev ju väldigt populära och väldigt ofta sedda, men han behövde ju också utvecklas, och han, hela tiden så behövde ju han få in nytt blod i sina filmer, och det var så Chaplin kom till Sannert, och där fick han också visa sin särart. Max Sennett har suttit och liksom slagit sig på knäna och skrattat jättemycket. Liksom när Chaplin bara gjorde väldigt enkla saker. Då, så.
Max Sennett, grundaren av Keystone. En studio som specialiserar sig på korta, kaotiska komedifilmer. Han är på jakt efter nya ansikten. Och under ett framträdande med Karno-truppen i USA reagerar han direkt på Charlie Chaplins precision och komiska tajming. Han har sett allt han behöver se. Efter föreställningen erbjuder han Charlie ett filmkontrakt. Men Charlie tvekar. I hans huvud är ju film fortfarande lägre stående än teater. Med det sagt är han trött på det slitiga turnélivet. Kontraktet är ekonomiskt lockande och erbjuder också möjligheten att testa ett nytt uttryckssätt. Så han säger ja. När Charlie anländer till Keystone Studio i början av 1914 i Edendale i Los Angeles möts han av en värld som är både bekant och främmande. Å ena sidan är han här för att underhålla, vilket han har gjort fler gånger än han kan räkna. Men premisserna är så annorlunda den här gången. Gårdsplanen är full av kulisser, kameror på stativ och skådespelare som springer mellan scener. Produktionstakten är brutal. Filmerna spelas in i rasande fart, ofta med lösa scenidéer istället för färdigt manus. Trots att filmrullarna är dyra sparar studion inte på tagningarna. Att de blir roliga är det viktigaste, så de kör tills de har något som fungerar. Det är långt ifrån den disciplinerade scenkonst Charlie är van vid. Men han inser att film är det nya, och han måste hitta sin plats i det. En dag är uppdraget bedrägligt enkelt. Att bara komma ut som en rolig typ. Han går in i kostymförrådet och provar sig fram. Ett par för stora byxor. En för liten kavaj. Gigantiska skor. En trång väst. Ett hårt sittande plommonstop. Till slut klistrar han dit en liten mustasch och greppar en käpp. När han kliver ut framför kameran uppstår karaktär nästan omedelbart. Filmteamet reagerar direkt på Charlies nykläckta karaktär. Och publiken gör samma sak när filmen visas på vita duken bara några månader senare. Luffaren är född.
Den blev ju otroligt populär liksom ända från början. Så 1914, det året som han filmdebuterade, då gjorde han 30 filmer om den här luffaren. Så att, det finns bara någon enstaka film där han inte luffade av Sennets filmer och man knappt känner igen honom. Men den här luffaren liksom blev en omedelbar hit.
Den lilla mannen med käppen och plommonstopet är lika igenkänningsbar som Musse Pigg. Och dyker upp på biografer från London till Buenos Aires. Nu går Charlie Chaplin från okänd teaterskådespelare till en av filmmediets allra första internationella fenomen. Med berömmelsen kommer också pengar. Mycket pengar. Charlie förhandlar upp sina kontrakt, byter studio för att få mer kontroll, börjar skriva, regissera och spela huvudrollerna själv. Mot slutet av 1910-talet är han en av de bäst betalda personerna i hela branschen.
Men i början så är det ju ett hysteriskt tempo. Publiken verkar ju omättlig att få se honom. Tittar man på många Chaplin-filmer så ser man också med tiden hur det blir bara bättre och bättre. Och sen så är det klart att han fick ju större budget också med tiden.
Och med pengarna och kändisskapet förändras också privatlivet. Vart han än går blir han överröst av uppmärksamhet. Inte minst från kvinnor som svärmar runt den nya superstjärnan. Men det bryr han sig inte om. De han föredrar att spendera sin tid med kan faktiskt inte kallas för kvinnor. De är alldeles för unga för det. De är faktiskt bara flickor. Det blir extra tydligt 1918 när Charlie är 29 år gammal. Då inleder han en relation med skådespelerskan Mildred Harris, som då bara är 16 år gammal. När hon tror att hon är gravid gifter de sig hastigt. Mycket för att undvika en offentlig skandal. Men graviditeten visar sig vara ett falskt larm. Kort därefter blir hon dock gravid igen, på riktigt den här gången. Men barnet föds svårt sjuk och dör bara efter några dagar. Äktenskapet, som redan från början varit präglat av konflikter, blir kort och avslutas i en infekterad skilsmässa. Bara några år senare upprepas samma mönster igen. Under inspelningen av en ny film börjar Charlie umgås allt mer med Lita Gray. En ung skådespelerska han först arbetat med när hon var barn. 1924, när hon är 16, blir hon gravid. Charlie är 35. För att undvika åtal för sex med minderårig är svaret detsamma som förra gången. Äktenskap. Det blir kort och stormigt. Under äktenskapet får de två barn tillsammans. Men relationen präglas av konflikter. Lita beskriver honom som kontrollerande och svartsjuk, samtidigt som han själv ofta är bortrest eller otrogen. Redan efter knappt 2 år ansöker hon om skilsmässa. 1927, genom en över 40 sidor lång inlaga fylld av anklagelser och detaljer om parets privatliv. Dokumenten läcker till pressen och skandalen blir enorm. Charlie tar det hela hårt och perioden efter skandalen präglas av nervösa sammanbrott. Men när uppmärksamheten till slut falnar fortsätter han sitt liv utan större förändring. Unga kvinnor fortsätter att kretsa kring honom och han kring dem. I efterhand har Charlie själv påstått att han haft sexuella relationer med uppåt 2000 kvinnor. Kort därefter förändras också förutsättningarna för Charlie Chaplins karriär. Mot slutet av 1920-talet gör ljudfilmen entré. Och stumfilmens era, som gjort honom till superstjärna, börjar närma sig sitt slut. Många stumfilmsstjärnor dalar direkt. Några låter fel, andra tappar sin komiska timing. Vissa gör sig helt enkelt inte i ljudfilm. För Charlie väcker utvecklingen både fascination och oro. Hela hans konstnärskap bygger ju på kroppsspråk och mimik. Luffaren fungerar just för att han inte har en specifik röst, språk eller dialekt. Att ge honom en röst kan rasera allt. Men förändringens vind ylar. Mikrofoner, riggar och ny teknik sveper genom Hollywood i takt med att studiorna bygger om sina scener för ljudinspelning. Men Charlie håller emot. Han använder ljud och musik, ja, men vägrar låta luffaren tala. Och han kan unna sig att stå fast. Publiken är fortfarande med honom.
Han skulle ju redan 1928 då när han gör filmen Cirkus, då skulle han ju kunnat gjort en ljudfilm. För första ljudfilmen kom ju 1927 då, som jag räknat, jazzsångaren Mal Jolson. Men det gör han inte. Och sen så blir det 1931 så en film som heter Stadens ljus då, eller City Lights. Den är inte heller ljudfilm. Och sen så kommer 1936. Och då finns det ju ingen stumfilm i princip. Då fortsätter han att göra stumfilm.
Efter första världskriget skjuter USAs ekonomi i höjden i rasande takt. Krediter är lätta att få. Aktiekurserna stiger dag för dag. Fabrikerna går på full kapacitet. Och nya konsumtionsvaror fyller marknaden. Prylar som radioapparater, bilar och kylskåp. Men vissa varnar för att utvecklingen går för fort. Och väldigt snart ska de få väldigt rätt. Banker faller, företag går omkull och miljoner amerikaner ser sina besparingar försvinna i tomma intet när börsen kraschar 1929. För de allra flesta blir det en total katastrof. Men inte för Charlie. Visst har han, precis som många andra, investerat pengar på börsen. Men av ren timing eller kall intuition har han också sålt av dem strax innan kraschen och placerat pengarna i betydligt mer stabila tillgångar, bland annat guld. Så medan landet faller samman står Charlie med andra ord i stort sett opåverkad. Och det är inte allt. Han hinner dessutom med att vinna en Oscar för filmen The Circus. Men han kan inte undgå att se hur USA förändras omkring honom. Arbetslösheten stiger. Misstron breder ut sig och i fabriksstäderna växer känslan av att människor pressas av ett system där maskinerna sätter tempot. Det påminner honom om fattigkvarteren i hans barndoms London. Samtidigt börjar han engagera sig mer i de idéer som diskuteras i 1930-talets intellektuella kretsar. Han möter ekonomer, skribenter och tänkare som försöker förstå vad som har gått fel i den amerikanska modellen. Vid flera tillfällen träffar han Albert Einstein och samtalen om teknikens utveckling, massproduktionens logik och människans värde i en mekaniserad värld gör intryck. Einsteins resonemang om ansvar, etik och industrialiseringen väcker något i Charlie. Han tänker också tillbaka på ett tillfälle, 1923, när han besökte Henry Fords fabrik i Detroit. Då fick han se det löpande bandet och snudd på hypnotiserades av dess effektiva exakthet. Men något skavde. Arbetarnas rörelser styrdes minutiöst av maskinens rytm. och känslan av utbytbarhet var svår att värja sig mot. Synen fastnade hos honom och ur den blandningen av minnen, observationer och diskussioner börjar hans nästa stora idé ta form. Han skissar långsamt fram en film som på ett komiskt sätt ska synliggöra den industriella verkligheten och hur människor försöker orientera sig i den. 1936 är filmen klar. I Modern Times kastas Luffaren rakt in i fabrikbandens logik. Han arbetar vid en station där takten gradvis skruvas upp tills det inte längre går att hänga med. När tempot passerar bristningsgränsen bryter han ihop, bokstavligen. Han fastnar i stålkonstruktionerna, dras mellan kugghjul och axlar och nöts ner i processen.
Ja, nej, men den blir ju jättepopulär, vilket inte är helt självklart med tanke på att det är ju en stumfilm. Då hade ju också det gått några år också, så att man tänkte liksom att den här luffaren aldrig mer kommer tillbaka. Men så gjorde han verkligen det då 1936. Och då var alltså Chaplin 47 år och ser ju i princip likadan ut som han gjorde 1914. Så jag tror att det var också sån här hög igenkänning. Många tyckte att det var roligt att få se honom igen.
I USA skrattar publiken, men några lyfter också på ögonbrynen. Charlies nya film känns inte bara som underhållning. Den bär också på skarp samhällskritik. Vissa hyllar honom för modet. Andra avfärdar filmen som vänstersmörja och undrar varför en komiker ska lägga sig i politik överhuvudtaget. Men reaktionerna stryker under något väsentligt. Charlie har träffat en nerv i tiden.
Samtidigt som det är också en enorm kritik mot det här löpande bandsystemet. Många förolyckades ju i den här typen av arbeten och fick ju jobba under så ohyggliga levnadsvillkor. Och det ville ju Chaplin också belysa i den här filmen. Så den är ju politisk också, helt klart.
Men samtidigt som amerikanerna debatterar Chaplins satir drar mörkare vindar in över andra sidan Atlanten. År av kriser har gett syre åt allt fler radikala rörelser genom Europa. Och i Tyskland har ett nytt politiskt parti vuxit fram. Aggressivt, nationalistiskt och hämndlystet. I spetsen står en man med samma sorts korta, rektangulära mustasch som Charlie redan gjort till luffarens kännetecken. Adolf Hitler. Likheten mellan dem uppmärksammas tidigt. De är födda samma år. De kommer båda från fattiga förhållanden och har lärt sig använda kropp och röst för att fånga en publik. Men där upphör likheterna. Charlie kommer senare att beskriva Hitler som en slags ond tvilling. En mörk spegelbild som visar vad karisma och scenervaro kan göra när de används i fel syften. Nazisterna avskyr Modern Times. Och filmen förbjuds i Tyskland. Regimen ser den som ett angrepp på industrisamhället, på auktoritet och ordning, till och med som ren sovjetpropaganda. Samtidigt använder nazisterna varje chans att smutskasta Charlie. Att antyda att han är jude blir till exempel ett sätt att avfärda både honom och hans verk. Charlie ser hur Europa dras allt djupare in i diktaturens skugga. Fascistiska rörelser växer, censuren hårdnar och förföljelserna mot judar och andra grupper intensifieras. Ur denna oro växer idén till nästa film. En direkt satir på Hitler själv.
Trottoarerna utanför Capitol Theater på Broadway är fulla av människor. Köerna ringlar längs fasaden. Ljusskyltarna lyser upp gatan och ett förväntansfullt sol studsar mellan husväggarna. Det är premiärkväll för Charlie Chaplins nya film The Great Dictator. Inne i salongen släcks ljuset. Projektorn sätts igång och för första gången ska publiken få höra Charlie Chaplins röst i en talfilm. På den vita duken dyker han upp i uniform. Mustaschen är densamma, men allt annat är förändrat. Hållningen är rak, blicken hård, rörelserna mer aggressiva. Chaplin spelar diktatorn Adenoid Hinkel, en ganska tunt maskerad version av en viss tysk diktator. Han spelar också en annan roll i filmen. En fattig judisk barberare som också råkar vara Hinkels dubbelgångare. Förväxlingen mellan dem driver berättelsen framåt. I en av filmens mest uppseendeväckande scener dansar Hinkel med en uppblåsbar jordglob. Han slår den i luften, fångar den, smeker den, låter den sväva runt sig. Tills ballongen till slut spricker. Skratten ekar genom salongen. Men mot slutet förändras tonen. I ett förväxlingsmoment hamnar barberaren framför mikrofonerna. Och istället för diktatorns röst får han använda sin egen. Han håller ett långt brandtal om frihet, mänsklig värdighet, gemenskap och solidaritet. När ljuset tänds i salongen bryter applåderna ut. Många jublar och klappar ivrigt. Andra långsammare, som om de fortfarande försöker ta in vad de just har sett.
The Great Dictator är ju en fullständigt fantastisk film som håller än idag. 86 år efter dess premiär så känns den ju idag mer aktuell än någonsin som världen ser ut. Och det här flammande talet som Chaplin håller i slutet av filmen, det är ju briljant. Alltså, liksom, politiker skulle ju döda för att ha en talskrivare som kunde åstadkomma något liknande. Det gör ju att man kan se liksom filmen om igen.
Reaktionerna på filmen blir starka. The Great Dictator lockar stor publik och blir en ekonomisk framgång, men väcker också debatt. I Storbritannien tas den emot som ett viktigt bidrag i motståndet mot Nazityskland och visas bland annat för landets soldater som ett sätt att höja stridsmoralen. I USA är situationen mer komplex. Landet är fortfarande formellt neutralt och att öppet driva med en sittande europeisk statsledare uppfattas av vissa som provokativt. Och i Sverige går man ett steg längre.
I flera länder, bland annat i Sverige, så förbjöds The Great Dictator och av statsbiografbyrå filmcensuren. Den ansågs förråande och skadligt upphetsande. Man tyckte väl också att den var väldigt djärv och exceptionellt modig. Men sen amerikanska kritiker tyckte att den också blandade sig i världspolitiken lite, alltså att det var mer också propaganda än filmkonst.
Men fokus flyttas snart till verklighetens konflikter. När USA till slut går in i kriget blir Sovjetunionen en nödvändig allierad. Röda armén hyllas plötsligt i amerikansk press. Inte för sin ideologi, utan för sina militära insatser. Landet runt bildas organisationer och nätverk som arbetar för att fördjupa samarbetet med Sovjet, med målet att vinna kriget. Charlie deltar i flera sådana sammanhang. Han håller tal om vikten av att hjälpa Sovjet i kampen mot Nazityskland, där han talar om uppoffringar och solidaritet. Vid några tillfällen inleder han sina tal med att kalla publiken kamrater eller comrades. Ett ord som redan då sticker ut i amerikansk offentlighet och som bara några år senare kommer att bli betydligt mer infekterat.
I grund och botten var han europé också, och sen så var han ju liksom, han fick aldrig amerikansk medborgarskap, eller sökte aldrig det heller, om han liksom tröttade på amerikanska levnadssätt eller livsstilen, så fanns allt i Europa som en slags hemvist som, där han kunde känna sig trygg.
Chaplins retorik sticker mer och mer i ögonen på USA. Men så länge kriget pågick var ju allt tydligt. Hitler var fienden. Men när krutröken väl har lagt sig över det besegrade Tyskland förändras världsläget snabbt. USA och Sovjetunionen går från att vara bundsförvanter till att bli rivaler. Nu hamnar kommunismen i centrum för den amerikanska oron. Och diskussionen om infiltration sprider sig in i politiken, medierna och kulturlivet. I det klimatet riktas myndigheternas uppmärksamhet mot Charlie Chaplin. Han har aldrig varit medlem i kommunistpartiet, men han har talat varmt om sociala reformer och fackliga rättigheter. Ämnen som nu flätas ihop med den stora röda faran. FBI börjar systematiskt samla material om honom. Man ser honom som en opinionsbildare med enorm räckvidd. En som inte låtit sig knytas till USA med ett medborgarskap och som rör sig i kretsar där vänsteridéer är vanliga. Vid sidan av den politiska turbulensen fortsätter Charlie Chaplins privatliv att skapa rubriker. Vid det här laget är offentligheten van vid att läsa om hans stormiga relationer med betydligt yngre kvinnor, om skilsmässor och svartsjuka. Men så sker något som ingen riktigt hade väntat sig. Charlie Chaplin, som genom åren haft otaliga affärer och relationer som snabbt brunnit ut, möter någon som förändrar hans liv på ett sätt han själv knappt verkar ha räknat med. Han blir förälskad. På riktigt. Hon heter Ona O'Neill och är dotter till en känd dramatiker. De gifte sig 1943 och till mångas förvåning blir äktenskapet inte ännu ett av hans många flyktiga kapitel. Det blir början på något som liknar stabilitet. De får barn, skapar ett hem och bygger en vardag som gör honom mer förankrad än han varit på länge.
Hon var 18 år när de träffades och han var 54. Så en enorm åldersskillnad. Men och han beskriver henne väldigt vackert. Hon var ju skådespelerska och det fanns för planer på att de skulle göra en film. Men så blev det inte. Men de verkar ju ha ett jättefint förhållande. Och de födde ju 8 barn. Och det sista barnet fick ju Chaplin, han var 73 år.
Men även om relationen blir lycklig går det inte att bortse från omständigheterna. Den stora åldersskillnaden och hans antikapitalistiska retorik blir för många för mycket. Och ytterligare ett tecken på att Charlie saknar omdöme. Charlie fortsätter arbeta och släpper fler filmer. Men mottagandet i USA blir allt mer splittrat. För vissa är han fortfarande ett geni. För andra en kontroversiell röst som inte längre passar in i efterkrigstidens USA. När antikommunistiska kampanjer blir starkare under slutet av 1940-talet blir misstänksamheten etablerad. Senator Joseph McCarthy blir ansiktet utåt för en allt aggressivare jakt på oamerikanska aktiviteter. Och Hollywood hamnar mitt i stormen. Författare, regissörer och skådespelare förhörs och svartlistas på minst sagt lösa grunder. Charlie slipper de offentliga utfrågningarna men finns ändå med i myndigheternas diskussioner. I FBIs växande hög med material dyker olika slags rykten upp. Ett av dem ifrågasätter till och med hans identitet. Att han aldrig skulle ha fötts i London utan istället komma från Frankrike eller någon obestämd del av Östeuropa och bära namnet Israel Thornstein. I vissa versioner hävdas till och med att han kommit till USA för att sprida kommunistisk propaganda genom sin folkliga filmkaraktär. För att reda ut saken vänder sig FBI till den brittiska säkerhetstjänsten MI5. De går igenom register, folkbokföring och dokument från hans tidigare liv, men hittar ingenting som stödjer uppgifterna. Allt pekar på att Charlie Chaplin är den han alltid sagt sig vara. Ändå fortsätter rykten att cirkulera. Och FBIs akt om honom bara växer år för år. När materialet till slut offentliggörs visar det sig omfatta närmare 2000 sidor. Men rykten räcker inte för att sy dit någon, och Chaplin fortsätter leva sitt liv genom sina filmer. 1952 släpps filmen Limelight, om en åldrande artist som känner publiken glida honom ur händerna. Ett tema som nästan blir kusligt självbiografiskt. Det är över 20 år sedan Charlie senast satte sin fot i England. Men inför filmens brittiska premiär väljer han att återvända tillsammans med Ona och några av barnen för att möta pressen och publiken där allt en gång började. Det är nu, en kall septembermorgon 1952, som han kliver ombord på fartyget Queen Elizabeth. Han är 63. Hans karriär sträcker sig över ett halvt sekel. Och även om relationen till USA är komplicerad, är det ändå landet han levt större delen av sitt vuxna liv. Platsen han kommit att kalla sitt hem. Mitt under resan, innan han ens hunnit nå brittisk kust, når ett meddelande från USA-fartyget. Landets justitieminister meddelar att hans återresetillstånd har återkallats. Charlie har under alla sina år i USA aldrig ansökt om amerikansk medborgarskap. Och nu måste han genomgå en utredning om sin politiska lojalitet och moraliska karaktär om han vill kunna återvända.
Nej, men han tycker att det är fruktansvärt, för det är ju, USA är ju hans bas, det är ju där han liksom har sitt arbete. Så, men det är då Hoover, som han heter då, FBIs chef från 1924 fram till sin död 1972. Det är en mycket obehaglig FBI-chef som samarbetar med amerikanska inrikespolitiker för att se till att Chaplin helt enkelt inte får återvända till USA efter premiären då på Rampljus 1952. Så det blir ju alldeles förfärligt, men Chaplin verkar ju finnas i sitt öde och bosätter sig i Schweiz och har sin bas där helt enkelt.
Efter alla år av misstankar, skriverier, rättegångar och granskningar är beskedet droppen. Han tänker inte låta sig förhöras som en misstänkt brottsling för att ha återvänt till ett land där han levt och arbetat i nästan 40 år. När han kliver i land i Europa blir det slutet på hans liv i USA. Familjen bosätter sig alltså i Schweiz, i en villa vid Genèvesjön. Här fortsätter den att växa. Ono och Charlie får 8 barn tillsammans och deras yngsta föds när Charlie är 73 år gammal. Samtidigt fortsätter han arbeta. Han skriver, komponerar och planerar nya filmprojekt. Och gör bland annat A King in New York, där han gör satir av den antikommunistiska hetsen i USA.
A King in New York då, den blir ju helt... den är verkligen cancelled i USA vid den här tiden, så att det är ingen som nästan har möjlighet att se den, och den avfärdades av kritiker också, så att amerikanska kritiker, men får ju uppmärksamhet då i Europa och i andra delar av världen.
Under åren som följer förändras synen på honom långsamt. En ny generation filmskapare och kritiker lyfter fram hans stumfilmer som konstnärliga verk, inte bara lättsam underhållning. Hans filmer blir klassiker som studeras, citeras och hyllas. Och 20 år efter att han lämnat USA händer något oväntat. Det är april 1972 och i Dorothy Chandler Pavilion i Los Angeles har Oscarsgalan nått sitt klimax. Kvällens sista och finaste pris ska delas ut. Hedersutmärkelsen för ett livsverk som gjort ett avgörande avtryck i filmhistorien. Presentatören talar om humor och mänsklighet. Om en man som varit med och gjort filmen till en konstform och vars verk fortsatt att leva långt bortom sin egen tid. När orden tar slut riktas strålkastarna mot sidan av scenen. Där står Charlie Chaplin. Det är första gången på över 20 år som han är tillbaka i USA. Han är 82 år gammal och rör sig långsamt för att ta emot ännu en Oscarsstaty. men stannar upp i ljuset och vänder sig mot publiken. Applåderna bryter ut omedelbart. Människor ställer sig upp och jublet växer tills det fyller hela salongen. Totalt pågår ovationerna i nästan 12 minuter. En av de längsta stående hyllningarna i en Oscarsgalas historia.
Han är nog inte beredd på att applåderna ska bli så långa. Men jag kan också tänka mig liksom att han innerst inne tänker att de här som står och applåderar, om det är några äldre bland dem, så kan det ju mycket väl ha varit de som var fientliga gentemot honom och som var medlöpare till McCarthy och även Hoovers brutala sätt att liksom hantera filmindustrin. Så jag tror att det var nog med blandade känslor som han stod där, men han, det är ju så typiskt när han ska tacka också. Han liksom har inget långt tal, det är absolut inte som talet i Diktatorn, utan han håller sig väldigt, väldigt kort, och han kunde ju haft väl en chans att hämnas på de här, på flera av studiocheferna också, men det gör han inte.
Charlie bockar, skakar på huvudet som om han själv har svårt att ta in vad som händer. Och till slut för han handen mot munnen och skickar en slängkyss ut över publiken. När det blir tyst säger han att ord känns otillräckliga. Att han bara kan säga tack. Någon räcker honom ett plommonstop och en käpp. Charlie skrattar till, tar emot den och sätter på sig hatten. I samma ögonblick brister publiken ut i applåder igen. Redan året efter ska han återvända för en tredje Oscar, då för filmen Limelight. Kort efter prisutdelningen återvänder Charlie Chaplin till Schweiz. Där han lever sina sista år med Ona och barnen stilla och fridfullt. Juldagen 1977 dör han i sitt hem, 88 år gammal. Han begravs vid Genèvesjön, inte långt från platsen där han tillbringat sina sista år. Efter hans död sker också något märkligt. Chaplins grav plundras i ett försök att pressa familjen på pengar. Kistan återfinns senare och han återbegravs, den här gången under betong. Men det är inte där hans historia stannar. För kvar lämnar han en historia som är lika storslagen som den är motsägelsefull. Från Londons bakgator till världens största biografer. Få liv har sträckt sig lika långt som Charlie Chaplins. Luffaren blev en av filmhistoriens mest igenkännbara gestalter. Formad av ett ordlöst språk som rörde sig fritt över landsgränser och generationer. Men bakom mustaschen och käppen fanns också en man som ofta hamnade i konflikt med sig själv, med sin samtid och med de människor som stod honom närmast. Ett liv där banbrytande konst och kontroverser rörde sig tätt in till varandra. Ett liv vars efterklang fortfarande hörs, långt efter att kamerorna slutat rulla.
Ja, men jag tycker att Chaplins filmer, de genomsyras ju av en humanism och att man en tro på det goda hos människan. Och sen så är det ju stundtals vansinnigt roligt. Och han har gjort liksom filmiska mästerverk rad på rad, liksom Chaplins Pojke, Guldfeber, Cirkusstadens ljus, Moderna Diktatorn. Det finns så många som är liksom fullpoängare. Så det är klart att hans betydelse är ju enorm.
Du har lyssnat på historien om Charlie Chaplin med mig, Anna Magnusson. Scenerna läses av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Emily Nyblom och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger. Produktionskoordinator Victoria Rinkos och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.